Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö. I det här programmet ska vi gå igenom kommunstyrelsens ärendelista vid marssammanträdet. Och som sakkunnig har jag med mig Mats Lindblom, Liberalerna. Hej Mats, välkommen. Coronasäkrad intervju kan vi säga. Vi sitter några kilometer från varandra och har sån här videomöte. Jo Mats, jag ser ju att det är 30 ärenden och du har då sagt att det har kommit till två till som inte jag hade tagit reda på. Du får ta dem när vi kommer till slutet, 31 och 32 då. Så, punkt 1, kommundirektörens rapport. Vad har du att säga?
Jo, det kan jag säga, det jag kan säga där, det är väl att vi har fått en hint om resultatet för år 2020. Det är snart så att vi kommer få årsredovisningen klar också. Men vi kan redan nu se att vi har ett överskott på hela 193,9 miljoner. Jämfört med förra året, då hade vi ett överskott på 99 miljoner kronor. Så att det är en radikal resultatförbättring. Det är, om man räknar procentuellt, så det motsvarar hela 6,8% av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Men du, alltså vän av ordning. Hur, förlåt språkbruket nu, men alltså hur kan man budgetera så fel? Ni vet ju ungefär skatteintäkterna och ni vet kostnaderna. Ni ska ju inte gå så här mycket plus. Eller är det corona som har givit oss det goda resultatet? Alltså coronastöd?
Ja, det är det. Alltså det är till stor del är det, och det finns en del engångsintäkter också. Exakt hur mycket det är, det får vi vänta med tills vi har årsredovisningen klar. Men alltså, det är väldigt speciellt att lägga budgetar under pandemitider. Så att, ja, det har gått bra förstås ekonomiskt, men riktigt så här bra har det kanske inte gått om man jämför med normalt år egentligen.
Hade kommundirektören något mer att rapportera, eller var det punkten?
Ja, det finns ju mer att rapportera, och det som brukar faktiskt textuellt dominera dessa rapporter, det är ju liksom coronafrågan. Det redovisas en hel del intressant statistik som man kan ta del av i handlingarna. Vi kan ju se att vi är definitivt inne i en ny våg. Vi ser att sjukdomsfallen ökar kraftigt i Stockholmsregionen. Även de här fallen för folk som vårdas på intensivvårdsavdelning ökar också. Dock inte lika kraftigt, och det ska vi vara tacksamma för. Och framförallt verkar det som att dödsfallen inte ökar på samma sätt som i samma grad som sjukdomsfallen. Det beror på dels att man har fått bättre behandlingsmetoder, men också att vaccinering var ju effekt på de äldsta invånarna.
Men det här är ju lokalradio. Finns någon intressant statistik för Tyresö? Sticker vi upp ut på något sätt, positivt, negativt?
Nej, jag skulle inte säga det. Vi får ju inte den detaljerade statistiken. Den kommer lite i efterhand så att säga. Men det har aldrig varit någonting markant åt något håll egentligen under hela pandemin i Tyresö. Så att vi följer ju ganska väl här regionsnittet egentligen.
Kan jag gå då till tvåan?
Mm.
Den heter anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2021-2033.
Ja, precis. Det här är ett av de viktiga strategiska dokumenten vi har i kommunen. Det här handlar ju om vilket behov kommunen har när det gäller verksamhetslokaler. Alltså det handlar om skolor, förskolor, äldreomsorg, boenden, det handlar om idrottshallar och sånt. Och då har vi en, som det ser ut nu, en plan som sträcker sig under 13 år. Där vi liksom har en prognos för hur mycket sånt här vi kan komma att behöva och när vi behöver också. Det här ger ju då en god framförhållning eller viktiga investeringar i fastigheter.
Men vad prognostiserar man för invånarantal 2033 här i Tyresö då?
Den här lokalförsörjningsplanen baseras egentligen fortfarande på de siffror som finns i översiktsplanen. Därför har det funnits en tanke med att vi skulle kunna bli ända upp till 65 000 invånare. Men så ser prognosen inte ut idag, så att den är justerad neråt, och det påverkar även lokalförsörjningsplanen. Sen ska vi ändå komma ihåg att det är väldigt mycket som är eftersatt när det gäller exempel att bygga ut och renovera skolor och sånt här. Så att i den meningen så påverkar inte prognosen så mycket de beslut som vi behöver ta i närtid. Det finns liksom en backlog här som vi behöver komma ikapp i alla fall.
Men det här prognostiserat neråt när det gäller invånarantal, kommer vi vara 60 000 då?
Så kan det vara, men det är många år kvar där, och vi ska ju se över befolkningsprognoser och de här bostadsförsörjningsriktlinjerna framöver här under året. Så att vi kommer säkert se nya siffror på det här.
Då går jag till trean. Beslut om stödåtgärder till företagen med anledning av covid-19.
Det här är egentligen inga nya grejer, utan det är en förlängning av de stödåtgärder som vi beslutade om tidigare. Det är lite, kommunen gör vad vi kan för att underlätta för näringsidkarna. Det gäller att senare lägga avgifter för livsmedelskontroll, alkohol, tobak och sånt. Man kan slopa avgifter för uteservering och torghandel till exempel, för att liksom stärka det här med att vi ska vara utomhus så mycket som möjligt. Och sen får vi också en dialog med företagen att de kan få anstånd med andra typer av avgifter som lokalhyrare, vatten och avloppsavgifter och sånt. Kanske inte några jättestora kostnader, men vi försöker dra vårt bidrag till det hela.
Fyran, anslagsökning skolmiljarden.
Alltså regeringen då har ju gett Skolverket uppdrag att fördela ut en hel miljard då till landets kommuner för att stärka förutsättningar för att elever ska få den utbildning de har rätt till trots den här pandemin. Det kan ju vara tekniska hjälpmedel och sånt för distansundervisning, fjärrundervisning till exempel. Och det här fördelas ju proportionellt mellan alla kommuner, och för våran del så blir det här ungefär 5,7 miljoner kronor som kommer att stärka budgeten då för barnutbildning. Men det här är en tillfällig grej, det kommer ju då under 2021. Det här är inga pengar som kommer att kvarstå sen i budgeten för kommande år.
Då går jag till femman. Drift av äldreboendet Trollängen.
Det finns ju ett äldreboende som heter Trollängen då, som ligger nere ganska nära Fornhusparken då. Där finns det 59 boendeplatser med så kallad heldygnsomsorg. Och det här drivs ju i privat regi då av ett företag som heter Förenade Care AB. De har kört det sedan januari 2014. Det här boendet har ju funnits i drygt 20 år och har hela tiden drivits i privat regi via sån här LOU-upphandling av olika aktörer. Och sen 2014 är det då just de här Förenade Care. Men nu avslutas det uppdrag så att säga. Det är ju som en sån här LOU-upphandling. Det har varit ett antal år, så måste man förnya dem sen då. Och vi har haft en återremiss på det här. Vi har diskuterat det tidigare i kommunstyrelsen det här, och nu har det här kommit tillbaks efter återremissen. Och då har man fördjupat den här tjänsteskrivelsen som beskriver de olika alternativ som finns för drift av äldreboendet Trollängen. Och idag var det alltså dags att gå till beslut igen då. Och nu var det ingen återremiss, utan det var ett beslut som fattades. Och det var ju så att det fanns ett ordförandeförslag då om att Trollängen skulle övergå i kommunal drift efter den här avtalstidens slut. Men vi från Liberalerna la ett yrkande om att vi även i fortsättningsvis skulle LOU-upphandla den här driften. Och det yrkandet vann också majoritet i kommunstyrelsen. Och i det här yrkandet så utgår vi också från att de här anbuden som kommer in i en sån här LOU-upphandling, att de ska utvärderas med fokus på kvalitet och inte på pris. Så att det inte är bästa priset som kommer avgörande, utan det är den som kan erbjuda omsorg till bäst kvalitet. Så att det kommer då också bli huvudförslaget om det här går upp i fullmäktige. Alltså att ha fortsatt LOU-upphandlad drift.
Då ska vi säga till LOU, det är alltså lagen om offentlig upphandling. Det finns ett regelverk hur upphandling ska gå till.
Precis.
Man får inte gynna brorsan till exempel.
Nej, utan det ska ju vara helt neutralt. Så man sätter upp vissa kriterier för det man vill åstadkomma. Och sen så kommer olika aktörer eller entreprenörer då in med olika anbud. Och så utvärderar man dem sen, vilket som då bäst uppfyller dessa kriterier.
Vi hoppar till sexan. Redovisning av nämnduppdrag om att arbeta fram ett förslag till modell för sommarjobb för unga.
Ja just det, det har funnits ett uppdrag då om att ta fram en modell för sommarjobb. Och det här syftar ju till förstås att vi ska kunna erbjuda fler ungdomar sommarjobb i kommunen. Och då finns det en modell framme för det, och i grova drag så är det att det är de som framförallt är 16 och 17 år gamla som är folkbokförda i kommunen, och sen finns det lite olika varianter för att man kan få förtur här också. Man har funktionsnedsättning, speciella sociala skäl eller att man kanske aldrig haft något jobb tidigare så att man ska kunna få sitt första jobb. Och det här blir också beslutet. Det fanns en reservation här från Moderaterna och Sverigedemokraterna som tyckte att man minst måste ha godkänt ämnena svenska, engelska och matematik för att komma i fråga för sommarjobb i kommunen då. Men som sagt, det blev inte beslutet.
Då går jag till sjuan. Biståndsbedömt trygghetsboende rapport.
Det här är en rapport om förutsättningarna för biståndsbedömt trygghetsboende som vi då inte tog något beslut om, utan bara noterade här egentligen. Men det var ändå ett beslut som togs, och det är det att de här förmedlingsreglerna för den här seniorkön som finns i kommunen, att de kan också kompletteras med intyg från biståndshandläggare, så att man ska kunna ge förtur till personer som anses vara väldigt isolerade eller otrygga på något sätt, som kanske har större behov av sådana här trygghetsboenden.
Åttan, externa aktörer kopplat till grundskoleutredning centrumområde. Jag undrar över svenskan, men i alla fall.
Det kan man fundera på. Vi har ju haft en så kallad grundskoleutredning då för centrumområdet. Det finns ett stort behov av att renovera och till och med bygga nya skolor. Alltså riva de gamla och bygga nya skolor med större kapacitet då i centrumområdet. Och de skolor som står först på tur, det är först är Njupkärrskola. Och sen är det Stimmets skola där vi tittar på helt nya skolbyggnader egentligen. Kan vi på något sätt nyttja privata externa aktörer i det här? Antingen för drift eller för att uppföra fastigheterna eller för att äga fastigheterna. Men vi landar till slut i att det bästa för de här typerna av skolor i alla fall är ändå att vi både äger, förvaltar och driver de här skolorna i kommunal regi. Precis som det då är idag. Vi äger den här marken där skolorna står på idag. Och det finns goda möjligheter att så att säga uppföra skolor med högre kapacitet på de här två fastigheterna.
Okej, med tanke på mängden ärenden så slår jag ihop 9, 10 och 11 som alla tre handlar om nybyggnation Törresjövägen i Tyresö bostäders regi, om jag fattar det hela rätt.
Just det, så är det. Det är tre ärenden av lite olika karaktär, men de berör samma sak egentligen. Och det handlar om det är att det finns en markplätt vid Törresjövägen, alltså vid kommungränsen till Stockholms kommun där de nu med. Och där finns det en färdig detaljplan som det var tänkt att man skulle bygga boenden, lite mer speciella boenden för sociala behov där en gång i tiden. Den här detaljplanen är från 2017, men det behovet uppstod aldrig, så att vi har en färdig detaljplan där man kan bygga. Den ägs av kommunen. Och nu är tanken det att Tyresö bostäder ska köpa den här fastigheten av kommunen och sen bygga ett bostadshus då med 34 hyreslägenheter. Lite av karaktären ungdomsbostäder eller kanske första bostaden, så här ganska små lägenheter. Och de här punkterna handlar då, det första punkten, nian här, det handlar om att kommunfullmäktige ska godkänna Tyresö bostäders intentioner här och investeringar som krävs för det här då. Och punkten 11 sen, det är ju själva överlåtelseavtalet där kommunen som fastighetsägare då tillåts sälja den här marken till Tyresö bostäder. Det fanns även en punkt 10 här och det handlar om att kommunen behöver göra en del infrastruktursatsningar kring det här för att det här ska fungera då. Men det ärendet utgick, det var någonting som var fel i handlingen där, så du får återkomma till det.
Då går jag till 12:an, genomförande av projekt Granitvägen.
Ja, det här är en detaljplan för ganska mycket nya lägenheter som ligger i anslutning till Granitvägen, ganska centrumnära alltså. Där ska man kunna bygga 430 stycken bostäder och ett nytt allaktivitetshus. Och det här är ju igång egentligen. Det som har hänt här nu är att den här investeringsramen som kommunen har haft för att göra det kommunen ska göra, så att säga, med entreprenader, vägar och sånt där. Det fanns en ram på 16,4 miljoner kronor, men den visade sig vara för låg. Och nu måste vi alltså höja den investeringsramen. Det är det här beslutet handlar om.
13. Beslut om antagande av detaljplan för förskolan Kardemumman.
Det här är då sista steget i ett planuppdrag som lades i oktober 2018. Och det går ut på att man ska kunna höja kapaciteten vid förskolan Kardemumman som ligger i Farmarstigsområdet. Kardemumman har idag utrustats med ett antal sådana här paviljonger eller baracker då för att öka kapaciteten, men det är ju ingen långsiktig lösning. Så att nu kommer vi uppföra en sån här typförskola i två plan då för att öka kapaciteten. Då får man också bort de här barackerna och sen så tillför man då förskolan lite mera markyta för barnen helt enkelt. Och det kan man göra genom att man flyttar en gångväg till skogsbrynet lite grann, så att man sparar några meter här och där. Och det behövs en detaljplan för det här och det är den som antas här nu.
Jag slår ihop ärende 14 och 15 som båda handlar om bygga bostäder vid Bäverbäcken.
Mm. Ja, det här är en riktig långbänk. Den har vi säkert pratat om flera gånger i de här programmen. Men nu verkar det som vi är framme vid vägs ände i alla fall. Att det här är då ett beslut om antagande av Bäverbäcken, etapp 1 ska vi säga. Hela det här projektet var ute på samråd redan 2015. Sen dess har en hel del saker hänt. Planen har nu delats i två delar, den här, alltså första etappen. Och det möjliggör då ungefär 170 80 lägenheter i 8 stycken såna punkthus vid golfbanan. Och de kan byggas upp till 7 våningar. Och som tidigare skulle säga, så vi liberaler var det enda parti som yrkar avslag till det här. Vi anser att marken bättre behövs som företagsområde. Det vill säga delvis som det då utnyttjas idag redan då. Vi har ett behov av 120 000 kvadratmeter företagsområde för nyetableringar och omlokaliseringar av företag under de närmaste åren. Men här fanns det ju en stor majoritet för att bygga bostäder här istället, så det blev också kommunstyrelsens förslag, och det här kommer upp för slutligt avgörande i fullmäktige om en månad kanske.
Nu, vi går till 16. Återremiss för beslut om antagande av detaljplan för bostäder och vård- och omsorgsboende vid Apelvägen.
Här har vi en till sån här långbänk. Det här är ett ärende som egentligen beslutades 2018 slutgiltigt, men sen blev överklagade så det kom tillbaks. Och då har vi att hantera det igen. Och det har varit uppe nu första gången i fullmäktige för beslut, och då landade det på en minoritetsåterremiss från Socialdemokraterna där man då ville låta utreda konsekvenserna, alltså både ekonomiska, avtalsmässiga och bostadsförsörjningsmässiga, ifall den här detaljplanen inte antas. Och här kommer då ett svar på det, och det svaret är ju ingenting som kommunstyrelsen beslutar om, utan det som det är, utan vi skickar helt enkelt bara vidare upp till fullmäktige, så får vi se hur fullmäktige hanterar frågan på nästa möte.
17. Arrendeavtal Erstavik 6:14.
Just det, 6:14. Erstavik 6:14, det är det jag brukar kalla för kalhygget i alla fall. Det är inte så kallt längre, det växer ganska bra lövträden där faktiskt nu. Men jag tror att vi vet vad det är, det här stora öppna markytan uppe vid Hedvigslunds trafikplats. Och den har ju vi köpt då av Stockholms stad. Men innan vi köpte den här Stockholms stad så hann ju NCC, det här byggbolaget, att teckna ett avtal, ett arrendavtal med Stockholms stad. Och det var ända fram till 2023. Och det är ju så att när vi köper de markerna i Stockholms stad, då får vi så att säga ärva det här avtalet. Så att fram till idag då, så finns det ett avtal för NCC på den här marken fram till 2023. Nu har väl NCC kommit på det att de egentligen inte kanske har så stor affärsmässig nytta av den här marken. Så att de vill egentligen komma ur det här avtalet och låta det här upphöra tidigare. Och det ligger i deras intresse, de sparar ju pengar på det förstås. Och kommunen föreslår nu här att vi låter avtalet upphöra nu till hösten, september 21. Det finns en ekonomisk nackdel för det här för oss. Det är att vi kommer tappa intäkter på drygt 700 000 kronor om året i 2 år. Fördelen är att vi får då rådighet över marken lite tidigare, och framförallt så slipper vi risken att NCC trots allt hittar på och gör någonting på den här marken. Om vi tvingar kvar dem i avtalet till 23, så finns det ju en möjlighet att de faktiskt tänker sig att få tillbaka lite grann av sina arrendekostnader på något sätt. Det här förslaget att förkorta arrendet, det gick igenom, men det var inte enigt, och då kan jag säga att den här gången var det inte Liberalerna som reserverades, utan det var Moderaterna, Kristdemokraterna och Centern som tyckte att vi inte skulle gå med på den här avtalsförkortningen, utan istället låta NCC vara kvar där och betala för den här marken i 2 år till.
Då går jag till 18. Inriktningsbeslut om solceller på Akvarievägens förskola.
Akvarievägen är en förskola som håller på att byggas nu då. Och då vill vi passa på här att se över om det inte går att få dit solceller på den här förskolan när vi ändå håller på att bygga. Egentligen så finns det ett större uppdrag om solceller som vi la för ett år sedan ungefär. Men det uppdraget har inte kommit tillbaka sen, men vi vill inte missa möjligheten när vi håller på att bygga att få upp solceller på en gång. Det blir liksom lite mer kostnadseffektivt att göra på det sättet. Så det här gick igenom också.
19. Uppdrag att ta fram en dagvattensstrategi.
Dagvatten, alltså det är det regn- och smältvatten som kommer från byggnader och tomtmark och sånt här som vi måste ta om hand, som typiskt rinner ner i gatubrunnar och sånt där. Och det här är ju ofta lite nersmutsat, det här vattnet, och till slut så hamnar det i våra vattendrag. Och kommer det väldigt mycket nederbörd så ökar den här volymen, och då finns det ju risk att det kan bli översvämningar här och var. Och vi har ju sett där en kombination här av klimatförändringar och att det vi förtätar i kommunen och att det finns en hel del hårdgjord mark och sådär, det ökar risken för översvämningar. Så att slutsatsen är att numera måste man jobba mycket mer strategiskt med det här med dagvattenhantering. Det är liksom en samhällsplaneringsfråga som kräver lite helhetssyn då. Och med en sån här strategi, det är då verktyget att ta ett litet helhetsgrepp på de här frågorna. Och det kommer då ha bäring på när vi bygger framöver, att vi liksom hela tiden hanterar det här med dagvatten på ett strukturerat sätt.
20 uppdrag att ta fram en naturvårdsplan.
Det här är ingenting vi har idag, vi saknar alltså en naturvårdsplan för Tyresö. Och då tänker man så här, men herregud, vi har ju hur mycket naturreservat sånt här som helst då. Ja, det har vi. Och där finns det också föreskrifter som talar om vad som gäller. Va? Men vi har ju också mycket andra grönområden som är också mycket uppskattade. Va? Insprängda i bostadsområden och ganska stora plättar som inte är naturskyddade. Och där har vi liksom ingen skötselplan för de här. Så att vi ska ta fram en plan som täcker då de områden som inte är naturskyddade. Och det här är viktigt alltså, för att den här typen av områden utnyttjas allt mer och mer. Och vi har kanske inte hängt med riktigt här med skötseln, alltså drift och service och sånt här, i de behov som har ökat då i kommunen i och med att det blir allt mer så att säga, befolkat då. Så därför ska vi ta fram en sån här plan som då prioriterar bland åtgärder och gör underlag för budgetering av åtgärder för det här också.
21. Uppdrag att utreda matavfallsinsamling i Krusboda.
Ja, det här med matavfallsinsamling, det har ju funnits möjlighet till det i kommunen i nästan 10 år nu. 2012 börjar det här. Och sen har man byggt ut det här och anslutningsgraden har ökat. Och så där. Men i vissa områden så är det väl två som har anslutit sig. Och det kan vara olika skäl till det. Ett sådant område är just Krusboda som vi sätter fingret på här. Krusboda är ju en jättestor samfällighet egentligen med över liksom 1000 hushåll. Va? Men just att det är en samfällighet kan ställa till problem lite grann med samfällighetens stadgar och sånt där. Att få till det här med matavfallsinsamling. Så därför sätter vi fingret på det lite extra och försöka hitta en lösning här tillsammans med de som bor där och de samfälligheter som är aktiva. Och det är ett uppdrag nu som kommundirektören får. Och vi får väl se om vad det finns för lösningar på det här. För att det är någonting som alla vill åt egentligen. Det är klart att vi ska ha matavfallsinsamling även i Krusboda.
22. Yttrande över vägplan tvärförbindelse Södertörn.
Det här är ju en planerad väg då av Trafikverket och de har då arbetat fram granskningshandlingar för vägplanen för den här vägen. Och tvärförbindelse Södertörn, det är alltså en ny och utbyggd vägförbindelse från Vårby backe i Kungens kurva, alltså precis där man kommer över Fittjabron tror jag heter det va? Via Flemingsberg går den och så möter den då väg 73 vid trafikplats Jordbro här nere i Haninge. Och man ska också förstärka E4 och E20 där mellan Vårby och Fittja för att ha tillräcklig kapacitet där då. Den här tvärförbindelsen Södertörn, om man kombinerar den med förbifart Stockholm och den här norrortsleden så får man ju liksom en halvbåge här som är en yttre tvärled för att binda samman norr och söder i Stockholmsregionen. Det som var ett yttrande här, det var ett sånt här Södertörns gemensamt yttrande som har tagits fram. Och vi beslöt då i kommunstyrelsen att ställa oss bakom det här förslaget. Däremot så yrkade Miljöpartiet avslag på det här då man inte alls stödjer projektet Tvärförbindelse Södertörn.
Då går vi till 23. Svar på granskning avseende intern kontroll i räkenskaperna.
Från tid till annan här så har vi sådana här externa revisionsbyråer som granskar hur kommunen jobbar med en det ena än det andra. Va? Och nu har man tittat på 7 områden som har med räkenskaper att göra. Det är löner och pensioner, det är bokslutsprocessen, det är här med intäkter och inköp, alltså pengar ut, pengar in. Då. Likvida medel, hur man hanterar det, anläggningstillgångar och sen vissa såna här känsliga kostnader. Och då har man hittat en del punkter. Man vill alltså förstärka intern kontroll när det gäller just löner, leverantörsskulder, anläggningsgångar, intäkter och vatten och renhållning. Och det är en hel rad typer av förbättringar. Det varierar från område till område. Men för att få en känsla av vad det handlar om så handlar det om hur man hanterar register, olika former av behörigheter. Hur man hanterar verifierade underlag, hur man deaktiverar saker och ting så att det inte ligger kvar massa gamla behörigheter. Hur man hanterar avvikelser och hur man dokumenterar saker och ting. Så att den som är intresserad här kan gott sätta sig in i det här, för det är en ganska omfattande revisionsrapport.
24. Svar på remiss av näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen.
Alltså regionen då, eller Region Stockholm i alla fall, de har ju ansvar för den här regionala utvecklingen när det gäller tillväxtarbete. Och då finns det en sån här regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS heter den, och heter RUFS 2050. Och det antyder ju tidsperspektivet och det skulle sträcka sig till halvsekelskiftet faktiskt då. Och då har man kommit in med ett förslag till en sån här regionövergripande näringslivs- och tillväxtstrategi då, som kommunerna ska förhålla sig till förstås. Och då har man identifierat fyra områden som man absolut behöver stärka och utveckla. För det första är det här med forskning, innovation och smart specialisering som man säger. Sen är det konkurrenskraften hos våra små och medelstora företag. Och sen någonting man kallar för exportinternationalisering. Investeringar samt strategisk kompetensförsörjning. Och det här är en, ska vi säga, från Tyresö kommun så ställer vi oss bakom det. Vi håller med i mångt och mycket om allting. Däremot så trycker vi lite extra på att det är viktigt att ha en region i balans här så att vi får fler arbetsplatser här på Södertörn. Och vi själva har ju möjligheter då, dels vårt eget kalhygge som vi pratade om tidigare, men också Skrubbaträngen som ligger i Stockholm där vi hoppas på att Stockholm då får fart på företagsetableringar här. Och just det här samarbetet, att se de här problemställningarna på Södertörn, det är någonting som vi trycker lite extra på från Tyresö.
25. Senare lagd kommunplansprocess 2022.
Ja just det, då har vi pandemin igen och de här ekonomiska osäkerheterna. Den här gången slog det på resultatet så vi fick ett hejdlöst bra resultat på nästan 194 miljoner. Då. Men det är också svårt att göra de här budgetplaneringarna då. Så att vi har bestämt oss för att skjuta upp budgetbeslutet från normalt i juni då till i oktober. Nu börjar det bli en vana för att förra året så tog vi faktiskt beslutet 1 november. Men nu har vi kommit på att oktober är nog den optimala tidpunkten här för att anta budgeten för nästa år. Och det här är någonting som vi är överens om mellan alla partier. Och därför var beslutet enkelt att fatta.
Ärende 26. Slutrapportering LSS Stjärnvägen Strandvägen. Du får förklara förkortningen LSS.
Det är lagen om särskilt stöd. Och i det här fallet är det till människor som har svårt att bo själva men som fixar mycket väl att bo i såna här gruppboenden där man har en viss form av stöd. Då. Och det har uppförts två såna här projekt. Vi hade uppe det på förra kommunstyrelsen men då var handlingarna ofullständiga så de kom tillbaka sen nu. Och då redovisar man egentligen hur det har gått. Har man hållit budget, har man hållit tidplan och så vidare. Och de här, båda de här boenden färdigställdes då i juni respektive augusti 2020 och det tog någonstans mellan ett och ett och ett halvt år att uppföra dem. Och sen kan man titta på detaljer kring det här då, om man läser i själva slutrapporten där.
Okej, 27. Revidering av överförmyndarnämndens reglemente.
Vi har ju någonting som kallas för överförmyndarnämnden som vi pratar om från tid till annan. De har ett reglemente och det har reviderats därför att man vill möjliggöra sammanträden på distans. Det känns ju lite sent den här revideringen kan jag säga. Pandemin har ju pågått ett år nu och vi har haft kommunstyrelsemöten till exempel ett år på distans. Men jag antar att de faktiskt har haft sina möten på distans ändå och nu fixar man till reglementet så att man jobbar enligt reglementet också.
28. Omprövning av beslut om närvarorätt vid nämndsammanträden.
Det här är också en förlängning egentligen av ett tidigare beslut. Vi har bestämt att vi ska begränsa närvarorätten då vid möten för att minska smittspridning och så vidare. Då. Och nu har vi ju fått upp en väldigt god rutin och bra tekniska möjligheter att hålla möten digitalt faktiskt. Så att den här fysiska närvaron på sammanträden är ju liksom... Den är nästan obefintlig. Men smittspridningen är ju inte över så att vi rekommenderar fortsättningsvis att man då deltar digitalt på sammanträden. Då. Och det gäller ju egentligen alla utskottsberedningar och nämnder där man absolut inte måste vara med fysiskt. Vi kör ju till och med fullmäktigemötena på distans numera.
29. Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2021.
Ja just det här med delegationsbeslut då, det kan vara så att en ordförande eller en tjänsteman, kanske chefer på olika nivåer då, kan fatta beslut å kommunstyrelsens vägnar, alltså på delegation som man säger. När man fattar sådana här beslut så måste de sedan då redovisas i kommunstyrelsen i det här fallet då. Det brukar sällan vara jättespännande saker här, men den här gången är det värt att nämna ett faktiskt. Det är att Anita Mattsson har tagit ett ordförandebeslut på att skriva på Parisavtalet för Tyres kommuns räkning då. Parisavtalet, det är det här avtalet som strävar efter att maximera den globala uppvärmningen till 2 grader. Och det befäster ju våra klimatambitioner i kommunen. Vi har ju tagit fram en koldioxidbudget redan 2019 för att då dra vårt strå till stacken för att klara åtagandena i Parisavtalet. Nu blev det lite bråttom att skriva på det här. Det var deadline den 15 februari, så därför var vi tvungna att ta ett ordförandebeslut på det. Vi hade liksom mötet den 9 mars, så det var för sent.
30. Kommunstyrelsens meddelanden 2021.
Ja, det var ingen kioskvältare den här gången faktiskt. Så att vi kan skippa det här faktiskt. Vi har ju så himla många andra ärenden.
Ja. Och då kommer de här tilläggsärendena som vi pratade om inledningsvis. 31, vad heter den?
Både 31 och 32 är sådana här initiativ från ledamot som har blivit populärt på sista tiden. Det första här är ett initiativ från ledamot om medarbetarundersökning under 2021. Och det kom från Anki Svensson, Moderaternas oppositionsråd, som inkommer det här. Och det hon vill är förstås att då vi ska göra en sån här medarbetarundersökning under år 2021. Men vi avslog det här, inte för att det var en dålig idé, utan från att det var redan beslutat och kommunicerat. Så att, ja, det var inte så mycket mer att säga om det egentligen.
32 då?
32 är initiativ från ledamot om att låta personal i kommunens verksamhet få vaccinera sig under arbetstid. Och det här ärendet tog vi också upp som sagt då, och det är också från Anki Svensson. Och den här gången så lämnar vi det då till beredning. Det är som man brukar göra när de här förslagen kommer på bordet, att man låter förvaltningen titta på det först och så kommer det säkert upp för någon form av beslutsförslag då på nästa sammanträde.
Okej, då har vi kommit till vägs ände när det gäller det här sammanträdet. Och ni kära lyssnare, ni har lyssnat till Mats Lindblom, Liberalerna, som har redogjort för ärendena på kommunstyrelsens marssammanträde. Vi hörs. Hej då!